Hej och välkommen till Kundupplevelsepodden. Podden för dig som arbetar med kundupplevelse eller bara brinner för ämnet. Mitt namn är Elin Öster och jag är medgrundare till Experience Management-byrån Dungy i Lund. I veckans avsnitt får jag intervjua någon som jag velat intervjua länge. För det finns så mycket jag skulle vilja fråga honom. Det är ingen mindre än Boris Lennerhov. Han är före detta vd på GKs Ullared men sitter för närvarande som tillförordnad vd. Och egentligen är sitter helt fel ord för att beskriva Boris. För han är jämnt nere i varuhuset och syns bland både kunder och medarbetare. Vilken effekt detta får och mycket, mycket mer får ni reda på här. Varsågoda.
Hallå Boris!
Hejsan, hejsan!
Stort tack för att du ville ställa upp och vara med i Kundupplevelsepodden. Du är en eftertraktad gäst av våra lyssnare.
Ja, nu ska du inte ta i här.
Jag skrev ju det lite skämtsamt i ett mejl som jag skickat till dig, att vi har den svenska treenigheten av svensk näringsliv i podden Volvo, IKEA och GKs.
Ja, men det var fint. Det uppskattade jag.
Ja, och vi spelar ju som sagt in på distans. Sitter du bra till?
Jajamän.
Vad härligt. Du reser mycket annars, va?
Nej, faktiskt inte.
Du gör inte det?
Inte, framförallt inte det.
Nej, nu gör man ju inte det.
Men annars, normalt sett så... Jag reser ju inte ut till leverantörer och sådana där saker. Det var länge sedan jag slutade med det.
Okej.
Okay. Men jag, det är klart, jag är inrikes får jag röra mig en hel del.
Ja, precis.
Men annars så undviker jag när jag inte behöver resa. Jag reser mycket så jag har inte så stort behov av att åka runt och titta.
Nej, du trivs bra i Ullared.
Nej, jag tycker vad gör jag mest nytta.
Ja, precis. Ja, för du brukar vara rätt mycket, alltså en grej som jag var nyfiken på direkt, du brukar ju vara rätt mycket nere på golvet, eller hur?
Ja, det är helt rätt.
Vad är orsaken till att du är det?
Orsaken till det är att där befinner sig verkligheten.
Mm.
Och där är alla kunder och där är massor av medarbetare och det är det bästa sättet att ha koll på läget. Har man den förmånen dessutom att ha hela verksamheten på en och samma ort, så har man ju den möjligheten att kunna vara med i alla hörnor på något sätt. Så att annars skulle jag sitta på ett kontor hela dagarna på tredje våningen här och få rapportera till mig.
Mm.
Det blir saker och ting väldigt filtrerade.
Mm.
Så att det har alltid varit mitt sätt att hålla mig ajour med medarbetare och kunder och så vidare.
Det
kan man ju säga att jag har ju den ibland nackdelen men också fördelen att vara väldigt igenkänd.
Mm.
Och det betyder ju att mängder av kunder kommer ju fram och pratar och vill berätta om saker om de upplever. Det kan vara saker de saknar eller kan vara saker de vill berömma. Men man får ju en extrem massa input på det sättet.
Mm. Men det låter ju verkligen så rimligt att vilja vara nära verkligheten. Men det är ju faktiskt rätt unikt när det gäller någon som har en vd-roll på ett stort företag att faktiskt vara så nära kunden. Vad har det givit dig för insikter? Vad ger det för dagliga insikter?
Ja, det är ju så helt enkelt att det är ju kunderna ute som betalar vår lön.
Mm.
Och ju mer man vet om dem och ju mer man tar till sig, ju mer man får höra, ju lättare är det ju att göra rätt saker.
Mm.
Man sitter ju inte i en kammare liksom och uppfinner hjulet på nytt och kommer på allting alldeles själv. Utan man kokar ju ner det väldigt mycket till, så jag är mer en form av sorteringscentral.
Mm.
Som då ska värdera saker om det är tillräckligt många som tycker det är intressant. Om det är lönsamt att överhuvudtaget göra det. Om det är tillräckligt och kundnytta. Om det tillför olika saker. Det är den värderingen man gör.
Mm.
Och det handlar ju inte om ner på exakta produktnivån. Utan i mitt fall det är mer produktområden som man är med och bestämmer att det ska tillföras eller sådär.
Ja.
Sen är inte jag specialist på enskilda. Det finns ju, det är ju inköpsorganisationen egentligen som sitter på den kompetensen i detalj.
Och sen har ju ni alltså GK ser ju så mycket mer än bara varuhuset. Är det den typen av alltså nära relation med kunderna som har inspirerat till att bygga ut till exempel med hunddagis och bygga ut campingen och allt det?
Ja, det var ju så egentligen att det var när jag började här för, ja det är ju 21 år sedan nu, det var 1 januari 2020 tillträdde jag som vd.
Mm.
Och hade ju inte jobbat här någon enda dag innan det. Men då var det ju egentligen ett varuhus och en parkering om man ska förenkla det.
Mm.
Och då, jag var inte så där fascinerad när jag fick frågan först. För jag visste inte riktigt vad jag skulle göra där. Så jag tyckte det var lång tid. Eftersom jag bodde i Helsingborg som låg 15 mil här, eller ligger 15 mil härifrån. Och så jag hade lite svårt att förstå vad jag skulle tillföra. Men så blev det liksom till slut möte med ägare och såna här huvudjägare. Så då lovade jag att ja, men jag åker upp och kika. För jag gillade ägarna när jag träffade dem.
Mm.
För de var ödmjuka och trevliga. Och var bra på att berätta om vad de inte var så bra på. Annars brukar folk vara bäst på att berätta det de är bra på.
Ja.
Och vad man då kunde tillföra där. Så då åkte jag hit och tittade och så vidare. Och det är klart, då kunde jag betrakta, jo men här gör vi saker som vi kanske kunde förändra lite. Och så det blev så att jag tittade. Och då var man tvungen att börja från allt annat vanligt. Att man måste bygga organisation. Det var väldigt mycket sånt. Och IT-utvecklingen var i sin linda. Så det var jättemycket på den arenan. Och sin hela personalpolitik och sådana saker var också viktiga då. Så, och sen ville man ju att man bättre skulle. Jag var ju den första som kom utifrån in i denna verksamheten.
Mm.
I en ledande roll då. Och då betraktade jag ju det mer som att detta är ju en destination för väldigt många människor.
Mm.
De åker långt, de handlar länge. Och så vidare. Då var man ju tvungen att blicka runt. GKs ägde ju inga campingar, stugbyar eller restaurang eller ingenting. Så då var det liksom att lyfta det och förstå att vi måste utveckla destinationen.
Ja.
För att människor ska tycka om att komma hit och de ska kunna bo här och de ska bo bra och vi ska själva styra över, säkerställa allt från prissättning på boende och ätande och så vidare. Vi måste ha koll på det liksom, för kundens betraktelse blir ju liksom allt som händer här i Ullared är väl GKs.
Mm.
Och då är det synd om det någon annan äger en camping och tar bra betalt bara för det blir fullt.
Ja.
Eller höjer priserna på maten bara för att de får ju ändå gästen, för de blir
hyppiga. Mm.
Så det var ju mycket liksom stegvis skapa den. Så då förvärvade vi den campingen ganska direkt 2001 då.
Mm.
Den var för dålig.
Okej. Okay. Mm.
Standarden var inte tillräckligt bra och det fanns något vandrarhem som nästan luktade mögel utanför.
Mm.
Det var bara liksom, och det blev ju en del av upplevelsen och alltså var det inte bra för vårt varumärke.
Ja.
Så då,
men det är intressant att du tänker liksom Ullared upplevelsen och inte bara GKs upplevelsen.
Ja, men det blir som betraktar utifrån så kan jag omöjligtvis hålla reda på hur till vidare GKs äger den restaurangen eller kamp. Man tror gärna det att det är väl GKs alltihop där.
Mm, mm.
Och då blir själva orten eller destinationen Ullared som vi måste säkerställa och ha ett mer helhetserbjudande.
Mm.
Så då började, ja så fick vi riva en massa camping. Den var rätt liten då, omsatte 2 miljoner då och var stängt december, januari, februari, mars. Så det var en fast anställd och som var lite säsongsanställd. Så det är lite skillnad nu. Nu jobbade 100 människor där.
Mm.
Och omsatte ungefär 130 miljoner.
Ja. Ja, det är ju helt fantastiskt.
Så det gick från att det då var kanske 70 bäddar till att nu är det 1800 totalt med hotell.
Ja.
olika nivåer, så man hela tiden får grada upp nivån och kvaliteten på det, för människors krav och förväntningar förändras hela tiden.
Ja.
För var det okej att komma en stuga om man delade dusch och WC med grannstugan.
Mm.
Sånt köper ingen nu för tiden.
Nej.
Och sen hade man sänglinne med sig om man bäddade i sin stuga och man städade sin stuga. Och det fanns ju ingen frukost. Men nu vill man oftast gärna ha både sängen bäddad och ha inga sänglinne med sig. Och man vill ha frukost. Och, så det har liksom närmat sig hotellboende hela tiden.
Och, nu, och så har ni ju byggt ett hotell också.
Vi har ju byggt ett hotell och gjorde det för några år sedan. Och det har ju gått fantastiskt bra. Så just nu håller vi på att bygga ett hotell till.
Ja.
Som ändå är lite större med 155 rum.
Wow. Kommer det skilja sig från det, när du var i hotellet, eller kommer det vara en dubblett?
Ja, det är klart, det blir ju en upgrading på tidens tand. Det andra är 6 år sedan det var färdigt. Och,
ja.
Och man lär sig mycket längs vägen då, när man har drivit hotellet. Var inte tillräckligt bra här. Jag tycker vi har lyckats rätt bra med det i och för sig. Va? Men det blir mer restaurangverksamhet, det blir mer konferenser, det blir mer sådana ytor som man, ja, som kunderna här vill ha. Det är liksom inget spa.
Utan
då har vi i Gekosbyn, då har vi lite den här modell badtunn och bastu och den typen som vi, men att vi inte satsar på renodlat spa i hotellet, det beror på att dels är det väldigt dyrt att bygga. Och sen är huvudmotivet för att åka till Ullared, det är inte att ligga vid ett spa en halv dag. Så det är den bedömningen, utan då tycker man det är mycket mer prisvärt att bada i tunna och bada lite bastu, och det kostar inte mer än en hundralapp per person.
Ja, precis. Ja, nej, det är jätteintressant att se vad som händer och vad som är på gång och att det hela tiden byggs ut. Jag har ju själv en personlig relation till Gekos från när jag var liten och innan tv-programmet började sändas. Många har nog som kanske inte ens har varit på Gekos en relation genom tv-programmet. Men det har ju verkligen, alltså innan allt det byggdes, som du sa, innan restaurangen fanns och det, så var det ju verkligen en destination och en happening. Jag åkte med mormor och shoppade en dag, och det var liksom, det var en så mysig familjegrej.
Det är ett väldigt socialt sammanhang liksom.
Ja. Och jag har funderat så mycket på det här nu, för då var det ju inte lika mycket, det fanns ju inga e-handelsföretag och sånt där. Men vad är det som gör att Gekos fortfarande kan klara handelns digitalisering så bra?
Ja, i grund och botten är det ju priset på produkterna. Det är ju i det sammanhanget det viktigaste trots allt. Vi kan inte vara lite grann billigare än andra, utan det måste vara en väldigt tydlig och märkbar skillnad. Och vi klarar ju på det sättet konkurrensen prismässigt ganska lätt med e-handel. Och sen förstärks det av att det faktiskt är det sociala utflykten med generationsöverskridande och familj och tjejgäng. Alltså det blir en happening för väldigt många som åker hit. Det finns, om man tittar på landets alla köpcentra, så kan man säga att de ser ungefär likadana ut och innehåller ungefär samma koncept. Så det behöver inte åka till nästa stad för att besöka ett annat köpcentrum. För det blir same same. Och jag vet ungefär hur det ser ut. Och jag kan skinna på Ulla är det att det är ju att dels jag vet inte vad jag ska möta. Jag vet inte innehållet i varuhuset. Jag vet ju ungefär vad som finns där. Men det blir ändå väldigt unikt och i sig själv, som är en styrka i sig själv. Och bortser man sen från pandemi och sådär, så, som gör att det här sociala sammanhanget har inte så stort värde för dagen. Man tycker i grunden rätt mycket om när det är ett köptryck runt omkring sig. Man ser människor som kommer hit, de är mycket mer positiva. Mm. Oftast när jag åker och handlar så gör jag inte det för jag tyckte det var så himla kul. Utan åker jag till livsmedelsaffären så är det ju mest för att slippa svälta.
Mm.
Jag förväntar mig ingen stor happening precis.
Mm.
Jag ringer inte till en väninna och frågar om hon vill hänga med till Konsum.
Mm.
Då blir det en massa andra värden och då gör man det till en utflykt och umgås och fynda i massor och ska liksom det är ju alla vill göra en bra affär så man blir glad när man hittar rätt grejer till rätt pris.
Och sen upplever ju utifrån min egen erfarenhet och många andras också att man kan ju fundera på, men om ni har så billiga produkter, vad är det ni tummar på? Ofta så kan man fundera på att är det dyra produkter och sådär så får man jättebra kundservice. Men det har alltid varit supertrevlig personal och service, jättebra service hos er. Hur får man ut den spiriten och den andan i hela medarbetargruppen?
Ja, det handlar naturligtvis i grunden om att man måste utbilda i det. Man måste få medarbetare att förstå att de kunderna som är här idag, de är inte här imorgon.
Mm.
Så det är ju liksom för alla, de kan inte möta ett halvdant varuhus, men imorgon ser det jättebra ut igen, utan man måste liksom ha en oerhört hög lägstanivå. Och sen måste det vara människor som tycker om människor. Och då är det så att säga, även som anställd man jobbar i det, så är det väldigt kul när det händer mycket, när man säljer mycket. Alltså det är en del av till skillnad från i många butiker mitt i veckan så där, det blir inte av drygt och gå och vänta på kunder. Och sen blir det ju en väldigt sammanhållning, det blir ju ett väldigt stort lag. Vi har ju alltid varit extremt noga med att fira rekord och att vi gör det med alla involverade och att man känner att det liksom beror inte på vår framgångar beror inte på att vi har fattat lite kloka beslut högst upp, utan det beror på vad hela det här laget har levererat.
Mm. Och vi har ju en filosofi om att en god medarbetarupplevelse är en förutsättning för en god kundupplevelse. Kan du hålla med om det?
Ja, så är det. Och i grund och botten ligger det att en god personalpolitik är ett väldigt bra första steg för att kunna uppnå det. Man måste tycka om sin arbetsgivare, annars blir inte leveransen densamma. Så ytterst så går man ju och jobbar. Man vill ju ha lön och man vill gärna ha någon belöning också. Och sen... Man går inte att jobba för att man tycker att nu ska slita som ett djur bara för att ägarna ska få lite mer, utan det är ju sitt eget lag man hjälper.
Mm.
Och då blir man sedd. Det är så för alla människor, alla vill bli sedda.
Mm.
Så jag är extremt noga med att tilltala medarbetaren vid namn när jag kan det. Och det kan jag rätt ofta, för de har nämligen en bricka på bröstet för förnamnet.
Hur många anställda har ni?
Ja, normalt sett så när det är högsäsong så är det nästan 2000.
Ja.
Men det som är fast anställda är 1200.
Mm.
De tror jag kan namnet på alla, men det är inte sant.
Ja, men det är ju väldigt sant det du säger. Och sen... Men har man en god relation till medarbetarna och alla känner sig värdefulla, så är det ju också lätt att gå från insikt till action, som vi brukar prata om. Alltså, det är ju jättemånga bolag som tycker att det här är den absolut största utmaningen. Och det är ju i allra högsta grad en ledarskapsfråga. Men vilka andra typer av krav tror du att det ställer på dig?
Det vanligaste är ju liksom att man kan ju ovanifrån säga väldigt många rätt saker. Men man lever inte efter dem själv.
Nej.
Och då kvittar du. Är man väldigt synlig och närvarande så liksom varje medarbetare kan ju betrakta mig. Gör jag det jag säger? Är jag här mycket? Syns jag mycket?
Mm.
Och då, så när vi förlänger öppettiderna till, som vi gjorde för ett par år sedan, till 22.00 på torsdag, fredag, lördag. Och det var ju för vi hade sån tryck, så vi var vårt sätt att läsa ut det lite. Och inte få för sen sluttid. Så vi stängde vid 8 och sista kunden var ute 9:30. Det var inte riktigt bra. Då blir det, då måste ju sådana som jag vara närvarande vid klockan 22.
Ja.
När det drar igång. För annars så, det möter ju liksom respekt för att de tror inte bara det beslutet, utan vi ser ledningen här på kvällen med.
Ja.
Så det är sådana signalvärden, ja, men det... som är väldigt viktiga. Så det är också ett skäl för mig om jag går ett varv här nere vid varuhuset klockan 7:30 på kvällen och kollar läget.
Mm.
Då är det den ena delen av det, men det andra är ett rent symbolvärde. Att jag är där klockan 7:30 istället för att sätta mig i bilen och åka hem.
Ja, men det är verkligen, det är nästan som tre olika komponenter du pratar om. Det är dels att föregå med gott exempel, som du säger. Och sen är det att vara närvarande och se alla. Och sen är det att faktiskt lära känna kunderna på, alltså ansikte mot ansikte.
Ja, på riktigt. Jag får ju dessutom massor av mejl och sånt där som, från kunder. Så att, och svara alltid på dem.
Ja.
Så det blir ju, så jag är ju egentligen för publik. Alltså jag är ju för tillgänglig på sitt sätt.
Kan man vara det?
Ja, man kan ju. Alltså i början när tv-scen rullade, då var det ju nästan till outhärdligt.
Ja, hur många år har det varit nu?
11 år.
Det är nästan 11 år. Blir det fler säsonger?
Ja, det blir det. Vi hade ju kommit ett gäng program till våren som inte sända, som spelades in. I sommar har vi inte spelat in någonting. Och inte i höst beroende på pandemin. Så. Sen när det här är över så antar jag att fortsättning följer. Så det är ju den reality-serien som har gått längst i landet.
Ja, jag hade själv sett fram emot jättemycket att få komma upp till Ullared och ta en säng i varuhuset när vi då skulle spela in det här. Men vi fattade ju det kloka beslutet att inte göra det just nu. Men jag hoppas att det blir snart i alla fall.
Nej, men det var nog klokt i detta läge.
Ja, men förutom hotellet då som kommer byggas, vad är framtiden för Gekås?
Ja, jag brukar jämföra det här lite med en nöjespark, Liseberg eller någonting sånt där. Och då, dels handlar det ju hela tiden om att utveckla konceptet. Så om man jämför det med 20 år sedan idag så är ju sortimentet väldigt utvecklat. Det är ju oerhört mycket mer varumärken idag. Det är med en upgrading. Det är liksom inte billigaste priset man söker, utan det är det relativt bästa priset. Jag menar, vi säljer inte mest av den billigaste strumpan, utan det är mycket mer varumärksstyrt och sådär. Så att vi säljer Björn Borg-kallingar för nästan 50 miljoner. Och det är bara en enda fråga, en prisfråga. Vi är ju sådana som individer att vi är ganska varumärkes. Så skulle man inte ha det idag, skulle det inte funka. Samtidigt som vi väljer bort det mest exklusiva, för det är liksom inte därför de kom.
Mm.
Men vi måste ha kvar det billigaste också, för den kategorin finns också som nästan bara söker ett pris då. En strumpa är ju en strumpa är bara en strumpa.
Jag vet dock, en kollega till mig älskar era strumpor, så att det är liksom det primära. Han hörde att jag skulle åka till er och sa, du måste köpa strumpor till mig.
Det är ju så att säga, men för 20 år sedan då var det liksom inte varumärke på strumpor. Men nu är det där också. Och då säljer de mer än den billigaste strumpan. Och då jämför man ju naturligtvis priset. Tog de 3 gånger mer på MQ så var det ju jättekul. Och hitta så det är ju den i grunden förändringen, att man utökar. Så det måste hända saker hela tiden, måste utvecklas. För gör man ingenting så går det baklänges. Kunden måste uppleva att det har hänt något sen jag var här sist, så att säga. och att bli utvecklad. Så just nu utvecklar vi väldigt nästan åt shopping shop-hållet. Att det ska, vi tog i sommars en ny sportavdelning på 2000 kvadratmeter.
Oh,
och det är wow. Precis som vilken sportaffär som helst. Va? Så var det ju inte förr, utan det var ju en massa varor. Man kunde inte alltid identifiera, vad är jag på den avdelningen nu eller är jag inte. Så det blir, man blir tydligare och då förstärker man det mycket mer. Man skapar egna kollektioner, så vi kört på här med Glenn Strömberg då, som en vuxen, en mogen man så att säga. Så träffar man en stor mål. Sen har vi ju från i år kört Pernilla Wahlgren kollektion som är fantastiskt bra.
Ja, men det du säger är egentligen att behålla samma kundvärden och kunna leverera samma kundvärden, men på ett utvecklat, i ett utvecklat erbjudande.
Ja, egentligen handlar det väl om det sammanfattat.
Ja. Ja, det ska bli...
Det blir ju liksom, vi har ju väldigt breda kundgrupper, som det var inne på när vi byggde Sportbar mitt inne i varuhuset några år sedan. Och då gjorde vi det egentligen för att det var relaterat till mig själv, som inte tycker det är så kul att shoppa. Och då brukar jag fundera efter en halvtimme, finns någonstans att sätta sig och fika eller sådär. Ja. Och då blev det ju att vi skulle ha en sportbar mitt inne i varuhuset. Det var viktigt.
Ja, den är väldigt mysig.
Ja, sen efter 3 år så blev den för liten, så vi fick bygga för 2 år sedan en dubbelt så stor. Och, men det var ju med utgångspunkt och den skulle ligga nära damavdelningen.
Ja.
För det var ju min teori att ofta när tjejer ska prova och dona så vill de gärna visa sina fynd.
Ja.
För respektive och ha någon slags smakråd där. Sen kvittar du nästan vad man säger, så blir det ju fel. Men då sitter den nära, sitter där kanske och tar en pilsner eller en kopp kaffe och tittar på tv eller tittar på människor, så kan hon lätt ta sig dit och visa upp, och då är alla glada en timme längre.
Alltså det där är så himla häftigt, för att jag ska berätta att jag var i Kina och gjorde ett projekt med ett shoppingcenter. Och där hade de problem med att det fanns en massa män som satt och väntade och hade ingenting att göra överhuvudtaget. Och de satt och shoppade på sin telefon, vilket ju vi tyckte var himla onödigt eftersom de befann sig i ett shoppingcenter. Och då berättade vi för dem om er sportbar. Så jag tog som exempel på en briljant lösning på det här problemet. Så ja, jag har varit i Kina och pratat om den sportbaren.
Ja, tack för det.
Det var lite roligt. Ja, nej men du, det ska bli så spännande att följa er i framtiden. Och jag hoppas som sagt att jag får möjlighet att det är säkert nog för mig att komma upp och ta en sväng i varuhuset. Och...
Det är ganska säkert nu, ska jag säga. Med de restriktionerna så uppmanas ju egentligen alla att de ska absolut inte åka hit. Ju.
Ja, precis.
Så nu är det väldigt luftigt. Normalt kan vi ha 8000 kunder inne samtidigt med säkerhet. Så nu är det ju inte mer än samtidigt inne med max 1200.
Ja.
Så då har varje kund 40 kvadratmeter till sitt förfogande.
Ja, det ska vi poängtera. Att ni tar säkerhetsåtgärder på stort allvar.
Ja, det måste man göra. Det är liksom bara att gilla läget. Så är det ju.
Precis.
Och vi har ju inte haft någon smittspridning här också. Det är ju väldigt, det har ju varit jätteviktigt för oss.
Ja, det är jätteskönt. Men Boris, jag tänkte vi skulle avrunda här. Och jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du ville vara med i kundupplevelsepodden.
Ja, men det var bara trevligt att
vara med. Och så hörs vi och kanske ses.
Ja, det hoppas jag.
Bra.
Ha det så bra.
Ha det bra. Hej.
Tack, hej.
Jag är så imponerad av hur Boris tänker och agerar. Att Han som vd föregår med gott exempel och pratar med både kunder och medarbetare är vad jag i min roll skulle önska att alla vd:ar gjorde. Effekten av att ha koll, skapa engagemang och vara närvarande visar ju sig inte minst i hur GKs för varje år bara växer och växer. Så vill ni se och uppleva någonting fantastiskt i kundupplevelseväg så besök GKs i Ullared. Om ni vill skicka in frågor eller ställa några frågor till oss på Kundupplevelsepodden så gör du det enklast på kundupplevelsepodden@dungee.se. Vill du komma i kontakt med oss på Dungee så kan du mejla till info@dungee.se eller besöka vår hemsida www.dungee.se. Och glöm nu inte prenumerera på podden också. Vi finns på Spotify eller i din poddapp. Så hörs vi snart igen. Ha det bra så länge. Hej då!